välkommen till Bandit Rock.
Tack ska du ha. Ja. Och välkommen till PL-podden.
Tack så mycket. Ja. Axel Olsson här.
Sheriffen Larsson här.
Ja, och vi är sena med inspelning den här veckan. Det är torsdag.
Vi har sovit från urladdningen på Anfield i söndags till idag.
Ja, men lite så. Vi kommer inte gå in lika mycket detalj på matcherna nu, för att ni har väl läst och hört det mesta.
Och vi har glömt det mesta, i alla fall jag.
Ja, alltså vi tänkte ju spela in i tisdags, men så gick det inte. Vi hade liksom ett 30-minuters segment om Norwich-Watford. Mm-hmm. Vi skrotade helt och hållet och nämnde att Watford vann 2-0 och tog sin första seger. Men det är ju återigen förbannade landslagsuppehåll. Jag ska faktiskt gå på matchen på måndag på Friends.
Vilka är det mot på måndag? Det är typ Färöarna.
Exakt.
Och sen är det imorgon fredag mot Rumänien borta.
Ja, så att jag ska gå och se fotboll. Det var länge sedan.
Och jag tycker ju att landslaget har blivit, även om det är tråkigt så här i en Premier League-podd att snacka landslag, det är inte så många liksom framträdande landslagsspelare som är hemma i Premier League.
Ja, det är Vigge.
Men landslaget börjar ju kännas, börjar få en liten sex-appeal igen. Alltså att man kan uppskatta landslaget. Det är inte bara så här, nu ska vi åka och spela 0-0 och bärga en poäng i en halvsvår bortamatch, utan nu känner man ju en så här, det känns ju som att Sverige kan vinna en sån här match borta mot Rumänien med kanske 2-1, 3-2 eller något, att man har ett eget spel, man är offensiv och så att på så sätt är det kul med landslagsuppehåll, men jag ser ju hellre en Premier League-match 8 dagar i veckan framför en landskamp.
Jag med, absolut. Det ska bli skönt att Marcus Berg slutar i landslaget snart.
Det också.
Du kan inte kalla att han, alltså hans spelstil är ju inte sexappeal.
Nej, det är... och på Facebook ska jag säga, alltså, där använde inte jag den här älska-funktionen väldigt mycket. Men när Marcus Berg sa, nu slutar jag landslaget, då var jag snabb som fan och trycka älska.
Ja, Premier League då. Giganternas kamp på Anfield. Ganska klar segrare, även om jag tycker att det gör det ganska bra framåt.
Ja, absolut.
De 3-1 blev det ju. Och det är mycket snack om straffarna som uteblev. Det är mycket snack om Sterling och Gomez som har ju fightat. Sterling får stöva Englands landskamp ikväll mot Montenegro för att ha betett sig lite dåligt på landslagssamlingen i måndags. Det gillar man ju.
Ja.
Alltså, lite rivalitet för att, alltså det klassiska exemplet är ju United Arsenal eller United Liverpool genom åren liksom. Sen finns det ju inget, ja, du har ju Arsenal Tottenham, men det är en annan grej. Eller, ja, Fulham Chelsea är ju det trevligaste derbyt.
Ja.
Men det här är lite, det var lite hat emellan. Det brukar inte vara det.
Nej, men det har väl också med hela liksom situationen att det mer eller mindre var en final. Hade City vunnit hade det varit 3 poängs marginal emellan. Nu vinner Liverpool och drygar ut. Det är bara 8 poäng serieledning. Tack. Men det är 9 poäng ner till City. Och det är ju de som är huvudkonkurrenten, det får man ju ändå säga.
Ja, Frank.
Ja, nej, man gillar ju både Chelsea och Leicester, men just, alltså det blir ju en annan typ av laddning i en sån här match, för det blir ju, man snackar om 6-poängsmatcher. Den här är ju värd mer egentligen, känns det som.
Absolut, det är ju titelryck liksom från Liverpool. Och det är, de har inte vunnit ligan, men det är deras att förlora. Är vi det alla liksom, ja, säger att det är. Och det är väl bara att hålla med. Tittar vi på matchen då, det kan vi säga lite kort om Liverpool. Att 1-0, ja, det är ett jättebra skott från Fabinho, men jag tycker Bravo borde ta den. Eller nej, jag tycker en bra målvakt borde ta den. Jag tycker inte Bravo borde ta den.
Nej, jag håller med. Och det var ju, alltså, snacka om otur att få Ederson skadad till just den här matchen.
Ja, när man redan har extrema problem i defensiven. Den är Angelino, superkass defensivt.
Ja.
Och Kyle Walker kan vara bra defensiv, men var inte det. Och så såklart Laporte, det är ju det som gör att City förlorar ligan, troligen. Men det är ju 2 stycken handsituationer som har diskuterats väldigt flitigt. Framförallt första där i upprinnelsen, eller man kan inte säga att det är upprinnelsen, men 20 sekunder innan Liverpool gör 1-0, att den tar först på Bernardo Silvas arm och sen på Trent Alexander-Arnolds. Har du någon,
nej, men,
dom om detta?
Det är lite så man känner att Det är klart att det är en hands, eller det är 2 hands. Och är det inte så att liksom 1 plus 1 är lika med 0, att man liksom, eller lika med 2, men att man känner att, ja, det är värt att släppa, för det är ingenting som påverkar spelet i stort, utan blåser du bara för att blåsa så här, ja, det är en hand, nu ska jag blåsa, men det är liksom ingenting, det är ingenting som händer. Den studsar på Bernardo Silva, den hoppar på Alexander Arnold, och sen målet kommer ju till, det är ju inte den handsen som gör att det blir mål. Men det är klart att det är upprinnelsen på ett sätt. Men det fanns ju flera situationer som vi säkert kommer in på den här helgen som är mer, alltså man blir mer chockad att folk väljer att gå till VAR och granska och blåsa.
Spurs Sheffield tänker du på, misstänker jag. Nej, men det jag menar i det här läget är att Bernardo får ju den studsar ju på i Louvren tror jag som bryter på honom, och så är det kanske 30 cm mellan han och Bernardo Silva. Och han har ingen aning var armen är någonstans. Medan Trent liksom sträcker ut armen och är 5-6 meter bortom Bernardo Silva. Bernardo kan inte göra någonting. Trent gör det avsiktligt.
Ja. Jo. Men ja, alltså hans regeln är ju den märkligaste regeln i mannaminne.
Ja.
Vissa säger så här, allt som tar på handen är hans. Vissa säger... Nej, alltså domare själva säger nej, fan, jag kan inte hans regeln. Jag kan den inte heller.
Nej, problemet är ju som du säger, hans regeln är ju det fundamentala problemet här, för att den är ju inte konsekvent. Inte ens hur regeln är skriven är den konsekvent. Om vi tar Chelsea-Ajax då, förra veckan.
Mm.
När Chelsea gör 5-4, men Tammy Abraham som har liksom armen längs med sidan, bara för att den nuddar hans arm i något som blir ett mål eller målchans.
Mm.
I offensivt straffområde så är det straff. Eller så är det ingen, ingen mål med det. Men det blir ingen straff för att försvarare har för det. Det är konstigt skrivet hela tiden. Men sen så är det en annan situation när Sterling petar upp den på Arnolds arm i andra halvlek. Mm. Och den tycker jag är ännu mer straff. Trots att man inte diskuterar den lika mycket.
Nej, den tycker jag... Den hade jag också köpt till 90% liksom. Mm. Men det är väl också det här att den diskuteras ju inte lika frekvent, för att det första är ju det som öppnar matchen. Det är det som blir 1-0 målet.
Mm.
Dels har du också den här parametern att det är liksom en från båda lagen som åker på en hands i stort sett samma situation.
Mm.
Och då blir ju det mer så här, det är lättare att argumentera då att så här, ja, han är ju på den med handen och han är på den sen med handen, då blir det liksom ingenting.
Mm.
Men i det andra så är det liksom bara, då kan man bara ställa sig i en ringhörna och säga ja, absolut, det ska vara straff till Manchester City. Men ja, jag tror ju att liksom allt det här, att det första är det som sätter tonen för hela matchen. Att Liverpool tar ledningen, då är det klart att det blir en större diskussion.
Ja, så är det ju. Och sen Libbo gör ju 2-0 där. Vad kan det ha varit? 12-14 minuten.
Ja, det var tidigt i alla fall och väldigt snyggt mål.
Alltså det är så snyggt från start till mål.
Mm.
Trent, Alexander Arnold med fel fot lägger en bäckanpassning, eller Gerard, eller kallar vad du vill, liksom, på Robertson. Han kanske tar ett tillslag och sen in till Salah.
Mm. Och där visar Salah att han kan avsluta.
Mm. Och han är ju offside enligt typ alla bilder, men nej. Och det är det som är problemet. Det där ska man ju inte blåsa offside för, tycker jag ändå. Jag gillar ju inte Salah, vilket jag har gjort ganska tydligt i den här podden. Men så att det är klart det är lätt för mig att säga, ja men det är klart det är en millimeter offside och så vidare. Det är ju inte därför den finns.
Nej.
I alla fall så här, om linjedomaren blåser där, eller drar upp flaggan, ja okej, men det blev ju rätt. Vi kollade på VAR, ja men han är ju offside.
Mm.
Men jag tycker inte VAR ska gå in där liksom, och döma bort. Så att, det är ju inte regelrätt, men jag tycker det är fint att det blir 2-0 där. Och vem gör 3-0?
Oh, nu står det still.
Jo, det är Mané på Hendersons inlägg.
Just det.
När Bravo är ute och cyklar och Kyle Walker också.
Mm.
Och så Bernardo gör 3-1. Som du säger, 9 poängs ledning för Liverpool över City. Sen har vi ju Leicester och världens bästa lag emellan där också.
Nej, Fulham ligger 7:a i Championship.
Ja, de gör det. Ja, men de ledde ju U18 i alla fall.
Ja, det
ner känns Chelsea. Bra. Ja. Ja, den har ju dissekerats i alla möjliga forum den här matchen, så att jag tycker vi går vidare och pratar om vad jag tycker är höstens succélag.
Är det Delad Sheffield?
Nej, det är inte Sheffield.
Är det Chelsea?
Nej, det är Leicester.
Ja.
Jag skulle säga Leicester och Sheffield etta, och sen Chelsea på tredje plats då. Liverpool, ja men det visste man ju.
Mm.
Leicester 2-0 mot form svaga.
Ja, Arsenal. Eller konstant svaga Arsenal.
Mm.
Reflektion kolon, det var väl ganska väntat ändå. Mm. Alltså Leicester är ett lag och Arsenal är spelare som är vissa är bra, vissa är så där, men kollektivt är de ganska dåliga.
Är Arsenal det nya West Ham?
Ja, lite så.
Lite avdankade spelare. Lacazette är ju inte avdankad.
Inte Aubameyang heller.
Nej, men
han kanske har passerat sin peak. Han var ju som bäst när han kom fram i först i franska ligan i Saint-Étienne och sen i Dortmund, så var han ju briljant och så. Han är fortfarande bra.
Ja. Han är inte avdankad.
Nej, han har passerat sin peak. Özil har ju passerat sin peak definitivt.
Mm.
Och tittar man på David Luiz försvaret, ja, han har sett sina bättre dagar. Han blandar och ger.
Har han det då? Han har ju aldrig varit stabil.
Nej, det har han inte varit. Men han har ju säkert... Alltså, fysik är ju en stor del av fotboll. Jag tror att han har varit fysiskt bättre om vi skulle backa bandet 5 säsonger. Sen kanske man kan kompensera det genom att bli, alltså ha mer smartness och mer rutin och sånt, men jag tror ändå att hans max är ju passerat.
Mm. Papastadopoulos är definitivt avdankad.
Han var ju avdankad när han föddes, kändes det som. Jag fattar inte ens hur han kan spela i ett liksom förväntat Premier League-topplag. Nej, men tittar man på ytterbackarna också, det är väl mycket skador också. Både Monreal och Bellerin och de här.
Monreal är ju Real Sociedad nu.
Ja, men han har varit i Arsenal. Ja. Vad heter vänsterbacken nu då?
Kieran Tierney från Celtic.
Just det, så heter
annars
han.
Annars har de ju haft han Kolasinac.
Just det.
Som slog ner lite rånare med Özil.
Jag ber om ursäkt alla Arsenal-fans att Monreal fortfarande spelar där, enligt mig. Nej, men det jag skulle säga att alltså Bellerin är ju en bra högerback i grunden.
Mm.
Men det är ju mycket skador på en sån spelare som har gjort att hans karriär inte har fått den utväxlingen som den kanske hade fått om han hade fått vara skadefri. Och sen är det ju, ja, men det är mycket så här, alltså man behöver... Du skulle behöva en Özil när han var som bäst på det mittfältet. Du skulle behöva kanske Guendouzi om 3 år på det mittfältet.
Mm.
Han är liksom för ung och oprövad. Och sen skulle du ha, ja, men så här, en Xhaka som har ett huvud som fungerar, eller en alltså Torreira som alltid är så bra som man kan vara ibland. Mm. För han är också så här blandar och ger. Vissa matcher är han skitbra och älskad av alla. Liksom. De som kommenterar matcherna, de som skriver om matcherna, de som ser matcherna.
Mm.
Och ibland känner man bara så här, nej, du är för dålig för att platsa i Premier League.
Ja, vi ska prata lite om Leicester, men för att avsluta om Arsenal. Det du säger är att Arsenal borde värva Anguissa, Tom Kearney och Stefan Johansson.
Ja.
Ja. Leicester då, 2-0. Vardy, 11 mål i år.
Mm.
Är så fin Jamie Vardy, tycker jag.
Ja, man gillar honom.
Och James Maddison gör 2-0-målet. Och de är så kompletta.
Mm.
Det är mittfältet. Alltså, Ndidi har alltid sett bra ut, men så här bra. Det trodde jag inte.
Nej, han har ju liksom blivit, ja, men samma, liksom, vad ska man säga, samma hit när man tar, alltså när man ändå snackar Leicester. Man tar in Kanté som var så här, vem är Kanté?
Mm.
Sen tar man in Ndidi. Vem är Ndidi? Han är skitbra.
Mm.
De har som känsla för värvningar för deras nivå liksom i Leicester. De tar ju sällan färdiga spelare, utan de tar sådana som har potential som får blomma ut. Och det känns som att de träffar 9 av 10 gånger.
Ja, och tillsammans med Fabinho så är ju han bästa defensiva mittfältaren i Premier League i alla fall, kanske till och med Europa i år.
Definitivt.
Och det är ju för att Kanté har varit skadad som inte han är där. Och han spelar ju inte riktigt defensivt längre.
Nej.
Men väldigt kul att se. Jag tycker Tielemans är en fantastiskt sympatisk spelare.
Mm.
Och backlinjen. Vi har fått en rolig fråga om Leicester kontra Liverpool.
Ja.
Jag tänker vi kan ta den nu faktiskt.
Mm.
Det är Rickard Johansson som frågar. En gemensam 11 av Brendan Rodgers Liverpool, när han var i Liverpool 13-14, när han var så nära på att vinna titeln. Det var någon som halkade mot Chelsea. Ja, stilen jag. Och Leicester i år. Att vi ska slå ihop vem tar vilken plats liksom.
Ja, ja, ja.
Och jag tänker, jag har det inte i huvudet. Jag ber om ursäkt. Alla lyssnare. Liverpools lineup 2013-2014.
Mm.
Det jag är rätt säker på att oavsett, ja, de hade Mignolet och Pepereina som dalade i mål kontra Kasper Schmeichel. Mm. Jag tar nog heller Schmeichel.
Samma här.
Till höger i backlinjen så hade de
Glenn Johnson, va?
Glenn Johnson eller Kolo Touré. Han var ju med mittback. Och så hade de John Flanagan, kom ihåg honom.
Mm.
The Welsh Cafu, som han kallas.
Och vad hade de för mittbackar och Skertel?
Var ja, de då? Hade Skertel, Daniel Agger och Mamadou Sakho.
Mm.
Så att jag hade ju valt Ricardo Pereira före Glenn Johnson.
Definitivt.
Jag gillade Daniel Agger alltså. Ja. Även Skertel, men så baserat på den här säsongen hittills så Siyuncu måste in.
Ja, jag tycker vi tar han och Agger.
Ja, fint med en dansk. Mm. Två danskar.
Ja.
Han och Schmeichel.
Och sen gillar man ju också att Daniel Agger, han hade inte på sig så mycket. Man hade tatuerat in ett halsband.
Mm.
Jävligt märkligt.
Ja. Det var ju det mest tatuerade mittbacksparet någonsin, tror jag. Daniel Agger och Martin Skertel. Vänsterback har vi då Ben Chilwell, nu i Leicester, eller José Enrique, gamla Kinmark-favoriten från Newcastle.
Chilwell är ju typ bäst i hela Premier League, så att det vore ju tjänstefel att inte ta honom.
Mm. Defensivt mittfält är ju då antingen Lucas Leiva eller dåtidens Jordan Henderson eller Joe Allen eller en NDD. Mm. Sen på centralt, vi slänger ut alla fyra som de har nu i Leicester då. Där har vi ju jag skulle säga att det är Ayoze Perez, Maddison, Thielemann och så Harvey Barnes.
Mm.
Det är väl de fyra. Liverpool har ju då Steven Gerrard. Han ska ju in.
Ja, han är klar.
Steven Gerrard. Det är om vi vill ha Henderson där uppe, men det tycker jag inte.
Nej.
Luis Alberto, som gör supersuccé i Lazio.
All right.
Yes. Filip Coutinho eller Jordan Rossiter.
Andra sista, Rossiter minns inte ens jag. Nej. Men Gerrard är ju given. Och sen var ju, alltså Coutinho, ja,
till
är
vänster.
Ju... Han har ju en sån potential.
Mm.
Sen är man ju, alltså jag är så svag för både Thielemans och Maddison.
Mm.
Så att går det att göra en kvartett av de fyra så det hade ju varit drömmen.
Nu kör vi 4-1-4-1. Sterling var ju Liverpool då också. Tar vi Sterling eller Ayoze Perez? Eller, alltså Maddison ska in.
Ja, nej, men man tar väl Sterling, men det är ju för att man har den bilden av honom nu. Då var han ju ingenting när han var i Liverpool. Nej. Sen direkt när han gick till City så blommade han ju ut. Men i Liverpool var han ingenting.
Hade även Victor Moses på lån från Chelsea.
Hans Kane.
Nej.
Nej.
Och sen så då, jag väljer Suarez det året för Vardy.
Ja,
båda är fin.
Ja, båda är ju lite samma spelare. Att de är liksom galningar i grunden.
Mm.
Men alltså som fotbollsspelare så har ju... Alltså, det är klart att Suarez är bättre.
Mm.
Men Jag hade nog valt Vardy.
Ja, jag hade valt Suarez. Men vi...
Och vet du varför?
Nej.
Motivering. Om man spelar 38 omgångar som man gör i Premier League, då kanske Vardy spelar 36 av dem. För han kanske bara drar på sig en 6-7 gula kort.
Mm.
Suarez, han drar ju på sig mycket mer så här dumma grejer. Alltså biter folk och tar röda kort. Han är lite mer opolerad, så att han får inte ut lika mycket av. Du kan inte nyttja honom på samma sätt.
Nej, den säsongen så var han ju avstängd första 6 eller 7 matcherna för att ha bitit Branislav Ivanovic säsongen innan. Han gjorde ändå 31 mål.
Ja, det är bra. Det är vast.
Det får man säga. Hoppas vi svarade på din fråga där, Rickard.
Bra fråga.
Ja. Vi har även fått en fråga från podcast Rossoneri Sverige. Har Pep rätt eller fel att de blev berövade 2 straffar mot Liverpool? Det har vi ju diskuterat.
Ja, och svaret är väl, ja, lär oss hans regeln så att det kommer typ.
Ja. Chelsea vann 2-0 mot Crystal Palace. Börjar ta rutinsegra nu också. Det ser obehagligt bra ut i Chelsea. Och det gillar man ju inte att säga om sitt eget lag.
Jo, det gör man väl ändå.
Man gör det, men man är ju lite liksom anti-jinx-variant.
Ja. Nej, det är kul för att du har ju varit lite som jag är till livet i övrigt. Att man tänker ofta, snart skiter det sig. Nu går det för bra liksom. Men det känns ju som att Chelsea verkligen har... Alltså att de har blivit lite av ett självspelande piano. Nu är det liksom... Nu har de en tro... De har ett system som funkar. De har en coach som alltså Frank Lampard verkar ha fått in en väldigt fin harmoni i gruppen. Liksom. Det är ingen, man läser ju aldrig någonting att han är sur för att han sitter på bänken och han är sur.
Är ett lag liksom.
Ja, alla liksom sliter för varann och sådär. Och sen är det häftigt också att det här är liksom ingen skrattmatch. Men det är som du säger, det blir ju ändå en rutinseger. De vinner med 2-0, de vinner rättvist. Mm. De spelar fint, de skapar chanser. De är stabila i liksom alla delar av planen, känns det som. Det är liksom, Chelsea är på riktigt.
Mm.
Nya Chelsea.
Sen så ska man också titta på motståndet nu. De har 6 raka vinster. Ja, det är Palace, det är Watford, det är Burnley. Och några till mindre bra lag.
Ja, men titta på andra lag som du håller i samma liksom liga då. Om vi säger Manchester United och Arsenal, liksom slåss om samma platser. De tar ju inte de här skalpen mot de lagen.
Nej, det gör de ju faktiskt inte. Southampton har vi mött också som är urusla.
Ja.
Vi skulle ha haft Richie Puss med här idag.
Ja, han gillar ju Southampton.
Men Everton,
ja, just det.
Men att de vann mot Southampton.
Ja.
Bara slå ett slag för Reece James på högerbacken. Åh, fin han är.
Mm.
19 år gammal. Han är riktigt, riktigt bra. Får se om han liksom kan vara konsistent. Eller vad säger man?
Konsekvent.
Konsekvent. Jag tänkte konsistent. Det här är ju en brittisk podd.
Consequent.
Ungefär så. Consequence.
Ja.
Nej, jag
ska. Jag är dålig på engelska.
Du ska få prata om din hjärtefråga var här. När Spurs kryssade mot Sheffield.
Sheffield United var det, förlåt. Nej, men jag tycker det är så sjukt. Och jag brukar sällan säga att Martin Åslund och bra i samma mening. Men han satt ju i studion där och han sa en jävligt bra grej. Han sa så här, tidigare under liksom när det kommer till domare och framförallt linjedomare, hellre fria än fälla. Det tycker man ska gälla VAR också, när det är liksom millimeterprecision. Och Martin Åslund tillsammans med de andra i studion och någon typ av studioman i den här situationen vi ska diskutera, när Sheffield United är det 1-0 mål de gör som de får bortdömt?
Ja, jag tror det.
Då är det alltså så här att du har en situation där spelaren är i linje med anfallande spelare är i linje med försvararen. De gör en freeze frame, de zoomar in, de har försvarsspelarens knä och du har anfallarens fot. Och anfallarens fot är liksom i en inzoomad tv-ruta 1 millimeter framför försvararens knä.
Mm.
Sen backar de en frame, som det heter på tv-språk, alltså att man backar i 1 millisekund eller så. Då ser det fortfarande ut som att bollen har lämnat foten på han som passar, men då är spelaren inte offside. Så att det känns ju som att det känns som att den som sitter och sköter var situationen håller i det här fallet på Tottenham och letar upp så här, det finns säkert någon liten bildruta som gör att han ser ut att vara offside, och den vi lägger ut i tv. Sen har ju VAR, alla snackar VAR och det är tråkigt, men det har också blivit den här grejen att nu har man backat mycket längre. Så här att förut var det så här, okej, ett inlägg, han skjuter in den i mål, vi kollar, är det offside? Men nu har det blivit liksom så här att man backar tillbaka situationerna, för det här är ju liksom i andra vågen som målet sker.
Exakt.
Det är ju, offsiden äger rum 25 sekunder innan bollen är i nät. Och då tycker jag så här, är inte situationen redan överspelad, och hur länge ska man gå tillbaka?
Exakt.
Det är så pissigt. Och Martin Åslund, mycket bra sagt, hellre fria än att fälla. Skicka det till de som sitter i varummet. Mm. Slut på meddelandet, ride on.
Ja, de diskuterar ju ganska mycket med domarna nu under landslagsuppehållet, och då var det jag kunnat läsa är att de kommer nu springa ut med och titta huvuddomarna. Så det är i alla fall positivt. För VAR i grunden är bra, det är bara att det används på fel sätt, och samtidigt är engelska domare totalt inkompetenta.
Ja, och jag ska säga att jag hade ju en tvåa på kupongen här, eller jag hade kryss 2, så jag fick ju in den då, men det hade varit bättre pengar om Sheffield United hade vunnit.
Jag låg ju med 12 rätt med en kvart kvar.
Vad missade du på?
Jag missade på Everton. Jag hade enkel etta på Southampton.
Off.
Chockade lite. När det stod 1-1 där.
Mm.
Det kanske var 20 minuter kvar. Och sen så var det Det var någon championship-match. Jag tror jag fick 9 rätt till slut. Ah, men det skedde sig sista tiden. Sen så har vi...
Och matchen kan vi bara säga. Ja. Slutar 1-1, Sheffield United värda att vinna tycker jag.
Absolut.
Och så Tottenham är blöta.
De gör ett litet misstag som leder till Sons 1-0 mål.
Mm.
Och Spurs är en allt djupare kris, verkligen. Och ja. Moussa Sissoko, eller Sissoko som britterna säger, var ju ute i intervjun och fick frågan, men vad är det som inte fungerar? Jag vet inte. Och det är ju aldrig en bra, aldrig bra svar. David De Gea sa ju samma sak när United förlorade för några månader sedan.
Ett bättre svar hade varit allt.
Mm. Men det är ju att ingen är ju i form. Den enda som är i form är Jongmin Son. Alltså Harry Kane har hänt. Dele Alli har ju varit i dålig form i ett år. Christian Eriksen bryr sig inte. Lucas Moura, varför får inte han spela? Han ser ju bra ut varje gång.
Jättekonstigt.
Ja, i alla fall. Som sagt, det var länge sedan de här matcherna spelades, så att vi river av dem lite snabbt här. Men United tog egentligen en rutinseger för första gången på länge, 3-1 hemma mot Brighton. Mm. Ser fint ut när Martial och Rashford spelar ihop, och det är inte bara den ena.
Och en reflektion bara på Manchester United, varenda gång man känner så här att nu är de, alltså de, du sa Arsenal eller nya West Ham, jag skulle säga Manchester United, för att direkt när Manchester United, nu vinner man liksom och gör det ganska övertygande. Man tar en, alltså fan, Brighton är bra nu för tiden under Potter och så det där är starka papper att vinna 3-1 hemma på Old Trafford. Även om det låter så här, Manchester United Brighton, det kan bara sluta på ett sätt. Nej, det kan det inte. Men varenda gång nu när man liksom ändå tänker så här, nu gjorde de det bra, nu är Manchester United på gång, nu är de bra, då går de på en mina, då förlorar de. När de har gjort plattmatcher så tänker man att den här trenden kommer likt Tottenham Arsenal bara hålla i sig och fortsätta. Då studsar de tillbaka, då vinner de. Så att jag säger Manchester United är nya West Ham.
Mm. Jag gillar det. Vet du vem de möter i nästa omgång?
West Ham?
Nej, Sheffield United borta.
Ah, då blir det torsk.
Ja, det är ju precis som du säger.
Mm.
Ja, Newcastle vann 2-1 hemma mot Bournemouth. Ser väldigt fint ut för Steve Bruce. Och vi har ju sagt hela tiden att han är ett geni.
Ja, vi har sagt det en gång i alla fall. Och det är inte lagt kort ligger.
Ja, apropå West Ham, 3-0 torsk borta mot Burnley.
Ja.
Skicka Pellegrini? Ja, nej?
Ja, det är väl dags nu, för att nu har ju mot som jag beskrev att West Ham var, nu har ju faktiskt deras formsvacka varit konstant under en längre tid. Jag förstår inte vad som händer, för bra spelare har de ju. De behöver skakas om. Pellegrini känns lite trött och lite, han vill hellre sitta i San Sebastian och dricka vin, tror jag, så att bort med
han. Han är ju ingenjör i botten, chilenare.
Då gillar man vin.
Det gör man. Alan Pardew är tillgänglig. Han är ju gammal West Ham-tränare.
Mm-hmm.
Så det skulle kunna vara något. Och kul för Burnley. Ja. Ashley Barnes får mål första gången sedan augusti.
Det var så länge sedan?
Ja.
Aha.
Chris Wood har ju övertagit målskyttet.
Jo, men det känns ändå så här att när de gör två, då gör Barnes 1 och Wood 1. Men det är alltså så lång tid sedan. Mm.
Det är det. Everton vann första bortasegern sedan i mars, tror jag det var. 2-1 borta mot Southampton. Vi pratade om att Everton var på väg att åka ur. De är alltså 3 poäng från femteplatsen.
Mm.
Ja.
Alltså är det sant?
Ja, det är helt sinnessjukt hur ligan ser ut nu. Jag tar upp tabellen här. Sheffield United har 17 poäng och ligger femma. Everton har 14 och ligger på 15:e plats.
Det är sjukt.
Vi har alltså, ni kan ju kolla er själva, men vi har Sheffield och Arsenal på 17 poäng. På 16 poäng har vi United, Wolves och Bournemouth. På 15 poäng har vi Burnley, Brighton, Palace, Newcastle. 14 poäng Spurs, Everton, West Ham på 13. Och sen Villa 11, och sen har vi bottenlagen Watford, Southampton och Norwich på 8 och respektive 7 poäng. Så det är tight.
Ja, det är championship tight.
Mm. Och det är ändå, City har alltså 8 poäng ner till femte platsen och de ligger 4. Chelsea har läst 9 då.
Ja.
Och Liverpool har 20 poäng mer än Spurs efter 12 omgångar.
Ja, det är helt galet.
Ja. Norwich Watford 0-2. Dale Lofeu som utnyttjar Norwich totalt icke-befintliga försvar när vi är 1-0. Och sen är det Andrew Gray som gör klackmålet till 2-0. Och sen Wolves 2-1 hemma mot Villa. Alltså Raul Jiménez är så otroligt fin fotbollsspelare.
Ja, han är jättebra.
Ja, gör 2-0 och sen så gör ju Trezeguet 2-1 i 92 eller vad det är.
Ja, när fan ska han lägga skorna på hyllan? Han borde ju vara 50 snart, David Trezeguet. Nej, det är inte han. Men det sjuka är att han har ju tagit sitt namn för att han var lik, var någon som tyckte riktigt.
Han är en gammal tränare, han var typ 10.
Du är lik David Trezeguet, ja, jag ska kalla mig för det. Det är ju...
Vilken fotbollsspelare hade du varit lik?
Ja, Thomas Brolin tror jag.
Det sjuka är att
tjock och blond.
Exakt.
Du då?
Jag vet inte, just nu med det här ansiktshåret så typ så här Pedro.
Ja, jag hade sagt Johnny Fedel.
Vem är det?
Gammal målvakt.
Ja, det vet jag inte. David Seaman. Ja. Han körde ju Musche ett tag också.
Ja, han sparar ut Barre kanske.
Ja, men kanske. Ja, det var ju en liten snabb variant av matchgenomgången. Vi har två spelare kvar att ta ut i vår 11 av spelare som inte är tillräckligt bra för Premier League. Förra veckan tog vi ut superparet Titus Bramble och Mikael Silvestr som mittbackar. Vi har alltså en högerback och en målvakt kvar, men vi tar målvakt nästa vecka.
Ja.
Högerback.
Den första som dyker upp, det är ju ändå Alan Hutton.
Ja, han var ju så jävla fin ändå.
Man gillar ju honom.
Glenn Johnson.
Ja.
Han var ju aldrig tillräckligt.
Men det sjuka är, i Glenn Johnsons fall, det är ju så här... Han var ju ändå i ganska bra klubbar och han var med i landslaget och så här. Alan Hutton, ja, han har ju också visserligen gjort landskamper och sånt, men han känns ju ändå som att han var i Tottenham, men då var ju inte Tottenham bra.
Nej, inte samma.
Sen var han i Aston Villa. Och
vad tycker du om José Bosingva som startade en Champions League-final när Chelsea vann?
Ja,
han är också urusel.
Men han var ju en sån här, om man nu snackar backar, Bosingua var högerback, du hade ju också han blonderade portugisen som var vänsterback som också gick till Real Madrid tror jag, Fabio Quintrao.
Han var aldrig i Chelsea va?
Nej, det tror jag inte, men han var ju en sån här liksom EM-VM-spelare. Det var ju samma med Bosingua, han var ju bra i portugisiska landslaget typ, och sen, är man bra i portugisiska landslaget då borde man platsa i Chelsea, han var ju en sån typ av värvning. Hade han, eller ska han nämnas bland de sämsta kanske, men det måste finnas någon.
Alan Hutton är inget dåligt förslag faktiskt.
Det måste finnas något mer riktigt jävla träben alltså. Vad har Manchester United haft under åren på högerbacken?
Rafael, en av de här tvillingarna.
Ja, han var ju pissblöt.
Ja, Ashley Young.
Ja.
Fast han har ju varit väldigt bra som mittfältare.
Ja, och han var ju en av ligans kanske 15 bästa spelare om vi backar bandet när han vi snackade, man stod på sin peak tidigare i avsnittet. Han var i Aston Villa han och Angel på topp var ju riktigt bra då också.
Jesus Navas när han spelade högerback i City. Ja. För Sabaleta var ju bra, han är ju klappkast nu, men
ja, det är många, men det är där man kan säga av alla de här som man nämner så har ju de varit dåliga under någon del av sin karriär, men Alan Hutton känns ju som att han har aldrig haft en peak.
Nej, det blir väl Alan Hutton.
Ja, eller Michel Silvestre, men han kanske var vänsterback.
Ja. Nej, han var mittback. Vi har ju honom redan.
Just det.
Då tar vi Alan Hutton.
Klubbar vi.
Trevligt. Målvakt funderar till nästa vecka. Kanske Bettinelli. Nej, jag skojar. Lite fråga här då. Johan Rågebrandt undrar, vad tror ni krävs för att Aubameyang och Lacazette ska förlänga med Arsenal? Det är en till fråga, men vi börjar med den. Vad tror du krävs?
Snuskigt bra betalt eller att liksom klubbledningen visar att vi vill... Att vi vill någonting. Att man liksom inte visar att man är nöjd med att sluta sjua och så här.
Sen tror jag, värvningar då, eller vad menar du?
Ja, men dels värvningar. Dels göra kanske ett tränarskifte i tid. Så att om man sparkar Emery när det är, ja, men så snart som möjligt egentligen. Så att den nya tränaren kan sätta sin prägel på laget. Så att de känner, alltså både Aubameyang och Lacazette, att de får en... De får en tydlig roll, de startar varje match, de spelar på den positionen de vill spela på. Inte som Aubameyang ibland får spela liksom vänstervinge, för det är inte där han är som bäst. Han ska vara en striker. Och Lacazette känns väl som att han har väl... Jag tror inte han kan spela i en mycket större klubb, för jag tycker han är ganska, jag ska inte säga begränsad, men jag tycker det här är liksom hans nivå. Mm. Aubameyang skulle kunna, han skulle kunna göra bra i Real Madrid, Barcelona eller något lag som är liksom på nästa level. Men visa att ni vill någonting med en ny tränarrekrytering, en tydlig liksom spelidé, en offensiv spelidé, och ge dem stora roller i laget. För det, Premier League är en bra liga. London är en rolig stad att bo i om du har pengar och så här. Så att,
ja, det har de.
Ja, och det är bara, ja, men man vill ha kul på jobbet liksom.
Mm.
Så ge dem lekkamrater.
Ja, framförallt i försvaret behöver de ju säkert. Mm. Försvaret och defensivt mittfält egentligen. Sen är ju frågan, vill man förlänga med Aubameyang? Vad kan han ha? Två år kvar på kontraktet.
Mm.
Han är 30, vill man förlänga med en 32-årig anfallare?
Nej,
kanske inte.
Det smarta vore ju inte göra det.
Mm.
För det är ju saftiga pengar du får hosta ut. Sen finns det ju cash i de där klubbarna, det ska man ju säga.
Jo, men då är det bättre att satsa på någon ung variant.
Ja.
Vem nu det skulle vara.
Nej, men gör liksom som Manchester City har gjort, att du har, om Lacazette då blir din Agüero, ta in, alltså satsa på, Brasilien får alltid fram liksom duktiga unga strikers, ta en chansning på någon jävel, hoppas han flyger.
Mm.
Nu kanske Gabi Jesus inte har flugit så mycket som man trodde när han kom in, nej, men det är ju ändå en okej anfallare liksom, eller en bra anfallare.
Mm. Och Johan frågar även, vem är Arsenals nästa tränare och vad behöver Emery göra för att få tyst på ryktena? Jag tror det är för sent för Emery.
Ja, jag satt faktiskt och tänkte på det i bilen här i veckan när man sitter och liksom så här, ja, reflekterar över det som har varit i helgen och vilka matcher man har sett och ditten och datten. Att kan det inte vara så här att Arsenal, som har haft en ganska stor titeltorka, ändå ger Emery säsongen ut om han då vinner Europa League?
Ja, kanske.
För det är ju det enda han har gjort. Liksom, det är ju hans CV. Ja, så, jag har vunnit Europa League.
Ja, tre gånger med Sevilla. Ja. Han var ju i final förra året.
Mm.
Gick ju bra.
Ja,
men vem skulle nästa tränare vara?
Ja, det är också jättesvårt, för att vi sa ju... Vem fan var det vi sa när vi fick den någon liknande fråga för 3-4 månader sedan? Vi sa ju någon tysk tränare som jag tappar namnet på nu.
Nagelsmann.
Just det.
Mm.
Där har du det.
Ja. Niklas Stranne undrar, hur tror ni tabellen, hierarkin ser ut om tre år i Premier League? Samt vart är Spurs om 3 år? Misstänker att han är Spurs-supporter.
Ja.
Jag tror... Topp 4 kommer bestå av Liverpool, City, Chelsea. För då har de här unga spelarna i Chelsea fått lite mer. Och de kan kanske till och med utmana om titeln. Jag tror inte Liverpool kommer vara lika dominanta som de är i år. Det går ju i cykler liksom. Mm. Man trodde att ingen skulle slå Guardiolas lag för 2 år sedan.
Nej.
Men City kommer ju såklart vara uppe. Sen, alltså, Leicester har ju ett ungt spännande lag. Men Jamie Vardy är ju inte ung.
Nej.
Det är ju han, då måste man ersätta honom.
Ja, det gäller ju, det är lite så här också, att alla de här lagen som är strax bakom de stora elefanterna, det skulle, nej, Brighton kanske inte, ja, de kanske kan bli 7-8. Men som du säger, Leicester, det enda som är att de måste ju bli ett sådant lag som en, liksom, nu har du fått klaff, nu har du fått träff på varenda chansning du har tagit när det kommer till värvningar. De måste bli ett lag som kan attrahera de här som du vet är liksom säkra elitspelare. Och jag vet inte, kommer de ryktena förändras, eller kommer det alltid vara så här Manchester United, Arsenal som har det rykte, eller kommer det svänga? Kommer Leicester bli ta över Arsenals position i hierarkin, alltså där folk som vill till Premier League känner att jag vill spela i topplag i Premier League, jag går till Leicester? Det gäller ju att något sånt händer.
Ja, ofta ser det ju Champions League-fotbollen som lockar. Nu, det ser ju onekligen ut som att de topp 4 har gjort ett ryck. Liverpool i en egen klass då. Mm. Men de andra, det är klart, någon kan ta igen. Men fortsätter de spela så här så kommer det ju bli de 4 som är topp 4. Fortsätter Leicester med det? Ja, det kan bli ganska bra. Jag menar, Arsenal har inte varit Champions League sedan de förlorade 5-1 mot Bayern.
Nej.
Det gjorde de i och för sig typ varje år. Men det är klart att man som resonlig fotbollsspelare borde gå till typ Leicester. Egentligen. Frågan är om de ska värva etablerade världsstjärnor inom situationstecken eller fortsätta gå på mig. Juri Tillman till exempel.
De ska fortsätta som de gör, men de måste ha möjligheten också att de måste få den liksom hierarkiska platsen i näringskedjan att folk aktivt tänker på Leicester.
Mm.
För att det blir ju så här, alltså om du bara värvar, vi kan ta Manchester United som alltså Leicesters motpart, för de har ju värvat lite likadant. Nu kanske så här, när de tog in Martial, då kanske han liksom hade fått ett större erkännande internationellt än vad typ Tillemans har fått.
Mm.
Men det är ändå samma typ av så här, lite chansning för skapliga pengar.
Mm.
Nu var Martial mycket dyrare, men så här, Tillemans har ju levererat över allas förväntningar, tror jag.
Mm.
Martial har ju inte gjort det. Han blandar och ger. Och så är ju liksom och tittar du på Manchester City istället, vad de plockar in, det är ju så här, ja, vi tar in Kevin De Bruyne, vi tar in Bernardo Silva, vi tar in
Sané.
Liksom, det är ju mycket, det är inte samma chansning, utan där vet du vad du får. Du köper en kvalitet som är liksom så här, ja, det här är top of the line, han ska in i laget, laget kommer bli bättre. De andra är ju så här, ja, vi chansar, vi lägger en halv miljon på den här spelaren, halv miljard, förlåt,
ja,
och ser om det flyger. Och om du bara gör så hela tiden, då kan det bli som det har blivit i Manchester United, att nej, det funkar inte. Det kan också bli som i Leicester, att det funkar. Sen är ju det andra parametrar också, en tränare, hur passar de spelarna ihop och så här, det är ju massa olika grejer, men om du skulle kunna kombinera det där och liksom få klaff på chansningar, men också värva etablerat, det är så du blir ett topplag.
Ja, alltså jag kan se till exempel så här, Memphis Depay som gjort det ganska bra i Lyon de senaste 2 åren, in i Leicester, absolut, ja. Han är född 94. Problemet för Leicester är väl, som vi har varit inne på, att ja, de har varit bra på att värva, men Brendan Rodgers är ju historiskt sett kass, riktigt kass på att värva. Han värvade in Christian Benteke för att ersätta Luis Suarez.
Ja.
Bara en sån sak. Eller så här, Iago Aspas, värdelös i Liverpool, jättebra i Celta Vigo nu.
Mm.
Och det finns flertalet sådana spelare. Så vi får ju se där om Leicesters, vad ska man kalla, kommitté som värvar eller ja, vad nu det är, om de då överröstar Rodgers, för att där finns det ju en definitiv akilleshäl egentligen. Men jag tänker, det är ju landslagsuppehåll, så jag hittar på en fråga här nu. Vi har ju mycket tid. Om vi går igenom de topp 7 får vi nu säga med Leicester, när var senast och vem någon av de här lagen faktiskt gjorde en riktigt lyckad värvning? Om vi börjar i topp då, Liverpool.
Ja, i fjol, Van Dijk.
Mm. Och egentligen, Alisson kom ju ett halvår senare, så ja. Alisson också. Om vi tar City då?
Ja, senaste riktigt lyckade värvningen.
Jag skulle säga Bernardo Silva.
Ja.
Han kom 2017, för Mars, nej.
Nej, det är klart. Jag skulle väl säga Ederson också på den. Alltså, ja, det
de kom
också
ju samtidigt, han och Bernardo.
Nej, men att man nämner han i samma andetag, ja. För det gav dem ju också en stabilitet bakåt.
Laporte kom ett halvår senare.
Då är svaret Laporte.
Mm. Leicester då?
I år?
Tillman.
Ja.
Chelsea?
Ja, de har ju inte fått värvan.
Ja, Kovacic blev ju tekniskt sett en bra värvning, men man vet ju inte än. Eller jo, Kovacic, för man vet ju inte än med Pulisic.
Mm.
Sen är det ju såklart Frank Werrens.
Ja. Nej, men det är väl de tre förtjänar att nämnas.
Ja, men för Chelsea har ju gjort riktigt kassa värvningar den senaste tiden. Kanté.
Ja, Kanté är bra.
Han är rätt okej. Okay. Och Jorginho ser ju bra ut.
Ja.
Vad har vi sen då? Arsenal.
Ja.
Är det Aubameyang?
Ja, det är ju absolut. Sen tror jag man skulle kunna få ut mycket mer om honom om han hade varit nöjd och spelat varje match på den positionen han förtjänar att spela. Men ja, Aubameyang är ju en klassvärvning.
Mm. Tottenham?
Jag trodde att våran fransk klingande vän med namnet på mitten
Ndombele
skulle vara mycket bättre. Mm. Så han kan man ju fan inte nämna.
Sen värvar de ju ingenting på ett år.
Nej. Vad tog de in 2017 då?
Moussa Sissoko.
Ja. Oh.
För jag menar, Christian Eriksen kom ju när Bale gick till Real.
Oh.
Då kom ju Christian Eriksen. Lucas Moura. Fast, no, kanske.
Han får ha för liten roll. Han är ju bra. Han borde få spela mer.
Men är det typ Christian Eriksen?
Ja, det är väl det.
Det är sjukt.
Janne V, eller vad heter han då? Toby Alderweireld. Hur länge har han varit där?
Ja, men typ samtidigt som Eriksen.
Ja.
Han kanske kom lite senare.
Mm.
Så någon av dem. Och Man United då? När gjorde de en lyckad värld? Man kan inte säga Pogba.
Nej.
Man kan väl argumentera för Harry Maguire, men ändå inte.
Mm. Nej, alltså det finns ju någonting häftigt i James, tycker jag.
Ja, alltså, det håller jag med om.
För att han det var ingen som hade några förväntningar. Om man snackar om det här med att värva på chans. Han var ju verkligen en chansning. Liksom kommer från Championship, ganska stora pengar till ett stort lag som satsar.
Alltså 15 miljoner pund är inte så mycket pengar.
Nej, inte på det sättet, men det är ändå mycket pengar från alltså för ett Championship-lag.
Mm.
För Manchester United är en skitsumma. För dig och mig är det jättemycket
pengar. Det är väldigt mycket pengar.
Nej, men just att man har tagit in de här stora elefanterna, Maguire, Pogba och så här. Och sen tar man in James och bara så här, jaha, vad är det här för filur då?
Mm.
Och sen har ju han varit mycket bättre än bara, i alla fall jag hade vågat hoppats och trott.
Så att, det är ofta så med unga spelare som har en så tydlig spetskompetens som ofta är speed.
Mm.
Att de faktiskt inte är så bra.
Nej.
Alltså Theo Walcott, egentligen Sterling innan han gick till City. Jordan Ibes spåddes ju bli bättre än Sterling.
Mm.
Gick ju bra för honom.
Bra.
Har du gjort någon championship-koll eller är det meningslöst?
Det är meningslöst, men jag har ändå preppat den i huvudet.
Okej.
Okay. Så här är det att om vi bara tar tabellen rakt av så vann alla topplag. Väntade segrar. Tittar vi i botten så var det ett ganska häftigt möte i helgen. Det var alltså Barnsley som när den här matchen spelade låg näst sist. De mötte Stoke Alona som låg sist. Och vad var det som hände? Jo, Stoke visade att gammal är äldst. Liksom, man har ändå varit i finrummet längre. Man vinner 4-2 på bortaplan. Och nu är liksom nykomlingen Barnsley. Nu är de sist och jag lider med dem.
Mm.
Ja, men annars var det liksom alla lag, alla så här Leeds och det var väl Swansea som fick ett kryss tror jag, mot Sheffield onsdag. Annars var det liksom alla topplagen vann och Fulham vann med 1-0 bortom mot Birmingham, viktigt och så här. Nej, det skrällde ingenting.
Nej. Okej. Lite om fantasy. Avvakta med att göra lite byten skulle jag säga, tills typ tisdag onsdag de flesta landslagsmatcherna har spelats för att någon åker på en skada, så är det alltid. Och de kanske går upp lite i pris, men det är värt att vänta. Och jag tycker allmänt satsa på Sheffield United och Leicester spelar i backlinjen är hyggligt billiga om man jämför med de stora typ Arnold och Robertson och så vidare. Så att satsa på dem. De har ju bästa defensiva vad ska man säga, rekordet i ligan just nu. Stoppljus kommer vi inte göra. Det gör vi nästa vecka, för att varför ska vi förutspå vad som händer om 10 dagar?
Nej.
Men
vi kan väl förutspå England mot Montenegro.
Ja. 4-0.
Ja, jag säger 2-0.
Okay. Två grejer. Jag ska ge tips, men först ska jag berätta om en rolig grej. I lördags så var jag och några kompisar och uppe på John Scotts på Kungsgatan, du vet, bowling och ja, vad nu det är stället. Och så var Spurs Sheffield på, lite halvt i bakgrunden. Och sen så var Arsenal mot Leicester då, eller Leicester mot Arsenal. Så gick vi och satte oss, så var det ett gäng bord där, men allt var typ fullt liksom. Förutom på ett bord där satt ett par, en kille och en tjej. Och så att han kollade i sin mobil, för de visade någon, det var ju NHL i Globen.
Mm.
Eller Hovet eller Globen.
Nej, Globen.
Ja. Så vi bara, får man slå sig ner här? Så börjar vi snacka lite grann. Och så säger min polare, när han tittar på matchen, ja, men Axel här har en podcast om Premier League. Han bara, vad heter den då? Och så vidare. Jag bara, ja, men PL-podden. Han blir så här tyst och rörde inte en min. Ja, han bara, på riktigt? Ja. Shit, jag är ju typ starstruck. Bara, oj! Så att han sa det att, ja, men jag har lyssnat på några avsnitt liksom, men hans kompisar följer oss slaviskt.
Ja, vad coolt.
Ja, så det är alltid kul att träffa ett fan.
Har du någon namn på honom så vi kan ge honom en shoutout?
Fan, det var några öl in alltså. Jag är så dålig på namn.
Torsten, säger vi. Torsten med mobilen.
Johan Käkmark heter han.
Oh, på riktigt?
Nej.
Det hade varit magiskt.
Käkmark är ett tungt namn. Det är en man med pondus. Nej, det andra är ett tips som jag har till er. Jag kan dela det på Twitter. Det är egentligen ett två år gammalt klipp. Men det är i BT Sport efter någon match. Så sitter han som leder programmet, Jake Humphrey, med Lampard, Gerrard och Ferdinand. Och de diskuterar i 10 minuter hur det var att spela för England kontra då rivaliteten mellan då United, Liverpool och Chelsea i det här fallet.
Mm.
Och hur det var indelat och så vidare. Och sitta och diskutera på ett väldigt öppet, ärligt och pedagogiskt bra sätt.
Mm.
Det är 10 minuter långt. Väldigt intressant att lyssna på. Jag såg det i morse. Så att jag tipsar er att titta på det. Mm. Jag kommer dela det här på Twitter medan sheriffen berättar sitt tips.
Ja, mitt tips är ju då en... jag har tipsat om själva den här sidan förut. Det är på Instagram eller på Facebook för alla som har det. Det heter alltså 442ONS. 442ONS. Det är alltså... De gör parodier på det som händer under veckorna i Premier League. Och det de har gjort nu är att de har gjort en musikvideo om matchen Liverpool mot Manchester City. Där Jürgen Klopp säger till Pep Guardiola, lycka till på din audition. Och sen börjar det liksom en musikvideo där de sjunger om matchen. Och också så ritar de upp de här klippen. I have been blown twice. It should be penalty twice. I don't like referee. Och sen, ja, men så här, nu kan inte jag sjunga eller göra. Men det är faktiskt väldigt underhållande. 442ONS med siffror där i början. 442ONS, right on.
Perfekt.
Mm.
Det var allt för den här veckan. Kommer vi tillbaka nästa vecka igen. Och nu ska vi snacka lite matcher som ska komma. Bland annat Manchester City mot Chelsea.
Magiskt.
Mm. Tack för att jag fick komma till ditt harem.
Tack för att du vågade.
Ja, och heja Chelsea.
Heja Montenegro.